specifikt. Den vill inte äta en massa skräpmat. Nej. Utan den vill ha det här kvalitativa, ja, näringsrika. Ja, eller kanske skräpmat i sig, bara det inte är med tvång.
Nej, precis. Men väldigt väl noga utvalt. Mm. Liksom.
In i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret.
Ja, visst gör det ont när knoppar bryter.
Mor fyllde genast huset med prydnadstomt.
Att när du resat jag kvar vid avtrycket i gräset.
Varför skulle annars våren tvika?
Diktpodden. Här får du en dikt i taget.
Dikten dinglar med benen över avgrunden. Slickar i sig människomörkret. Dikten är en inälva som ryms i munnen. Dikten vet sitt öde, förradar språket, spikar fast verkligheten i luften. Dikten är en ny navelsträng istället för den som klipptes av. Dikten begär sitt utträde ur syntaxen. Dikten vet att tystnaden har sitt pris, väver mattor av människotungor. Dikten svälter hellre än tvångsmatas med modersmålet. Dikten är en susning av det ofödda. Dikten förvandlar pappret till träd igen.
Det vi hörde var en rad dikter av Marie Lundqvist ifrån diktantologin Berör och förstör från 2019. De finns samlade i originaldiktsamlingen. Dikten är tanken som för genom hjärtat och spränger det från 2017. Den som läste var dagens gäst Anna Jarlsson, gymnasielärare i svenska och franska. Jag heter Maria Landvik Duregård. Hej, välkommen.
Ja, hej. Tack.
Berätta varför du valde den här dikten, eller de här dikterna.
Ja, jag valde dem för att jag tycker att de uttrycker så otroligt precis det här med att skriva dikter och att läsa dikter och varför man gör det, kan man säga. Alltså, jag läste dem i en period när jag tvivlade ganska mycket på varför man skriver poesi och vad är meningen med det och så. Och då tyckte jag väl att de här, liksom att visa genom de här dikterna att det går att uttrycka någonting så precis med just poesins språk, gjorde liksom att jag förstod att det skulle inte gå att säga det här med någon annan typ av text. Mm. Alltså, så att dikten i sig själv visar varför man måste skriva dikter, men sen också liksom om man, ja, går ner på detaljer och så här, så ser man en massa nyanser och liksom olika, ja, användningsområden för dikten, eller vad man ska säga.
Nu läste ju du de här dikterna som en dikt. Mm. Och jag trodde först att det var det, för det stod ju så i den här antologin. Men i originaldiktsamlingen så står de ju på varsin sida. Det är ju olika dikter, helt,
ja,
enkelt.
Ja, precis.
Vad skulle det få för effekt att bara ha en på varje sida då? Vad är skillnaden?
Ja. Nu ser det ut som strofer då i samma dikt, ja, så att varje sån här strof, eller man ska säga, blir ju då alltså den kanske står ut mer i sig själv, alltså att man tänker mer på den för att man har mycket mer utrymme och luft och vitt papper runt omkring, så att den liksom kanske lät att läsa lite långsammare än vad man gör om man skulle bara,
alltså. Ja, för de är ju väldigt komprimerade liksom, om man nu tänker det som strofer. Då man är verkligen så här, man måste tänka liksom, varje strof är som en eget universum nästan.
Så. Ja, så på det sättet förstår man ju verkligen varför de står så.
Alltså jag blev också väldigt glad att du valde den här, för det är ju som en lovsång till poesin.
Ja.
Får du någon känsla?
Jag skulle kanske inte bara säga att det är en lovsång på något sätt, utan det är ju någonting väldigt våldsamt. Jag får en känsla av att det är någonting väldigt fysiskt. Varje sån här dikt eller strof då som det blir här innehåller ju något ord, nästan varje i alla fall, som syftar på kroppen.
Har du något exempel?
Ja, till exempel dikten dinglar med benen, slickar i sig människomörkret, där just den dikten ger ju intrycket av att dikten är väldigt djärv och lekfull och lite barnslig, så här, sitter och dinglar med benen och inte ett dugg rädd för allt det här mörka som finns inuti människan.
Och den är lite spännande tycker jag också, det här att slicka i sig människomörkret. Mm. Vad tänker liksom, vad tänker du runt det?
Ja, men jag tänker att poesin är ett sätt att uttrycka sånt som är mörkt inuti människan. Ja. Någonting hisnande tänker jag att det är också, ja, med den här avgrunden. Alltså att det svindlar liksom, och precis som dikter kan få allting att göra om de är tillräckligt träffsäkra. Liksom, ja. Att hela ens, vad heter det, man förlorar fotfästet, att man ser verkligheten på ett nytt sätt lite grann.
Har du någon favorit av de här? Är det någon särskild som du tycker om?
Jag tycker mycket om den här första dikten, Dinglar med benen. Mm. Sen tyckte jag också att den här dikten var intressant som går, dikten vet sitt öde, förrada språket, spika fast verkligheten i luften. För att jag började tänka på den här liknelsen med Judas som förrader Jesus och liksom sen blir han spikad fast på korset. Så att,
ja.
Jag tänker liksom att dikten vet sitt öde, den vet att den kommer förråda någonting. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Liksom, det blev så här intressant när man började tänka på det på det sättet.
Ja, för jag tänker bara förråda, då tänker jag bara att man är otrogen mot språket. Man bryr sig inte om liksom, regler och lagar och man gör som man vill.
Ja, det måste vara något sånt. Det var när jag började tänka på den här religiösa anspelningen.
Ja, det var ju kul, att jag tänkt på.
Nej, men...
För jag tänkte med det här spika fast verkligheten i luften, då tänkte jag verkligen att man sätter ord på det som inte går att sätta ord på. För mig, liksom, det är luften. Mm. Men sen så gör man någonting fysiskt, man verkligen naglar fast. Och då stod jag det positivt. Mm. Ja. Liksom. Det var ju spännande där med Judas, för vet sitt öde, det är ju faktiskt, det är ju också sån Judas.
Men jag tror att det finns fler dikter i den här diktsamlingen som också har sådana här religiösa anspelningar.
Ja, jag tror också att som ska ha bibliska, ja precis. Jag gillar också den här att dikten begär sitt utträde ur syntaxen.
Mm.
Man får göra precis som man vill.
Ja, och så är den så byråkratisk, eller vad ska man säga, att man begär sitt utträde. Det är ganska formellt uttryckt för att ändå innebära någonting. Så,
men då tänker jag att det är det här formella, man begär sitt utträde. Mm. Man är tvungen att använda det här.
Just det.
Man vill inte ha det här byråkratiska. Nej. Liksom. Vad vet du om Marie Lundqvist?
Inte mycket. När jag läste de här dikterna så hade jag faktiskt ingen aning.
Nej.
Marie Lundqvist är en svensk författare, kulturjournalist och översättare. Hon föddes i Jönköping den 26 maj 1950 och är nu bosatt i Stockholm. Hon har en fil. kand. Och är utbildad bibliotekarie. Hon har också varit lärare vid olika författarutbildningar. Marie Lundqvist debuterade 1992 med diktsamlingen Jag går runt och samlar in min trädgård för natten. För den fick hon Stig Carlsson-priset. Hon har också fått bland annat Sveriges Radios lyrikpris och samfundet De Nios lyrikpris. Marie Lundqvist har givit ut sammanlagt 8 böcker, främst diktsamlingar. Hon har också skrivit radiodramatik och översatt den norska dramatikern John Fosse.
Ja just det, men du sa så här att den är inte bara lovsång, sa du, och så sa du att den är våldsam. Vad tänkte du då?
Nej men det är ju det här med avgrunden som lurar på något sätt. Och sen så också, dikten är en inälva som ryms i munnen. Alltså den är så äcklig, den bilden, på ett sätt. För att man tänker att en inälva har lossnat och liksom ligger i munnen nu. Jag tänker också att jag gillar den dikten väldigt mycket för att det är ju det som är inuti, ungefär som människomörkret eller det här som vi har svårt att uttrycka och få fram, liksom att det är det som har kommit fram i dikten då.
Mm.
Och att det ryms i munnen, det är väl mer så här, ja, att det går att uttala då kanske i dikten. Men ja, det är dels det, och sen så är det det här spika fast.
Ja, just det,
spika är ju någonting, ja, man kan i alla fall vara ganska våldsamt. Ja. Men och sen också den där dikten, vet att tystnaden har sitt pris, väver mattor av människor, tungor i fruktansvärt läskigt.
Den tyckte jag också läskigt.
Också kopplat till inälvan i munnen och tungorna och tvångsmatas med modersmålet och ja, det var väl då.
Det är ju det här blottandet, liksom, att man fläker ut sig kanske. Då. Jag tänkte också, jag tycker så otroligt mycket om den här sista dikten då. Dikten förvandlar papperet till träd igen.
Mm.
Hur tänker du runt den?
Ja, den är ju väldigt snygg och verkligen så här sätter ord på någonting med väldigt få ord. Alltså att, ja men, det är egentligen en ganska enkel bild att förstå. Alltså att, att pappret har ju kommit till med hjälp av träd. Och sen så skriver vi på pappret och då kan det bli träd till exempel. Ja. Alltså att träd som symbol för någonting. Livet och evigheten kanske liksom någonting som växer upp och...
Ja visst, och ger syre och något vackert och ja. Som lever och växer. Och... om man tittar på, vad är det vi ser i dikten rent konkret då?
Ja, men då ser vi ju en mängd bilder som är väldigt olika från varandra egentligen, men som binds samman av det här med kroppen tycker jag. Alltså ja. Att det är människokroppen på olika sätt och också någonting med... moderskap på något vis, för det är ju navelsträngen och så är det att tvångsmatas med modersmålet.
Precis.
Och susning av det ofödda, där är också något barn med på något
just
sätt.
Det. Det är roligt den här dikten, för att den liksom, det finns, det är som ett mörker och ett brådjup, samtidigt så finns det någon sorts lek och glädje tycker jag i den. Ja, och lek med språket eller...
Jag tycker mer att den är väldigt kompromisslös. Alltså att, kanske inte så mycket lek. Eller det enda lekfulla jag hittar i den är ju det här med dinglandet med benen. Ja. Och det är ju att slicka i sig och sådär. Det är ju väldigt lekfullt. Men för övrigt så är det ju bara så här, den är väldigt bestämd.
Ja.
Dikten på många olika sätt. Den vet sitt öde, den begär sitt utträde, den vet att tystnaden har sitt pris, den svälter hellre. Den förvandlar pappret, det är också någonting väldigt... performativt, ja. Någonting som utförs liksom, i och med dikten.
Ja, men det är sant. Det är kompromiss. Jag tror att jag liksom är det är ordglädjen och språkglädjen liksom, som jag tänker. Ja. Och så kanske det är det här, som vi sa, dinglandet. Men att det liksom... dikten begär sitt utträde ur syntaxen tycker jag är lite rolig.
Ja, det är det.
Till exempel.
Precis.
Och det finns i resten av diktsamlingen finns det också en del humor, liksom, vet jag. Så. Formen då? Den är ju lite... skojig.
Ja, precis. Det är ju hela den här diktsamlingen består ju då av en anafor, eller liksom att det här ordet, dikten, kommer igen och igen som inledning till varje
som en upprepning.
Dikt. Mm. Det finns också mycket personifikation i dikten, alltså att ett abstrakt begrepp som dikten ju är får kropp och själ, kan man säga. Mm. Alltså att dikten kan göra en massa saker som den egentligen inte kan rent liksom.
Typ vadå?
Ja, men som att dingla med benen eller veta någonting eller
slicka i sig.
Svälta och slicka i sig. Och. Så det är väl det som ger de här dikterna liv. Ja. Alltså att det här abstrakta begreppet ändå blir konkret.
Jag tänkte på det finns metaforer också, va?
Ja, men allting är väl metaforer.
Typ dikten är en inälva.
Mm.
Dikten är en ny navelsträng. Det är inte dikten är som en ny navelsträng. Nej, det är dikten.
Ja, av de här så finns det ju ingen som har ett som i sig.
Vi kan också, man kan också se att varje dikterna är ju, eller stroferna nu om man ska kalla dem för, de är väldigt korta. Det är två rader och en rad.
Mm.
Ja, det är ingen som är mer än två rader.
En som är tre, va? Dikten vet sitt öde.
Just det. Dikten vet sitt öde, ja. Den är tre rader. Varför har hon gjort så många korta dikter om dikter?
Kanske för att bevisa det här, alltså för att säga någonting om att essensen av en dikt är att vara så koncentrerad som möjligt.
Jag läste en intervju med henne. Frågan var hur poesin har påverkat henne. Och då så sa hon att det kanske är det här med respekten för tystnaden och för det osagda. Och det kan man väl möjligen tänka.
Ja. Verkligen. Och då är ju tystnaden allt det där vita på sidan runt om. Den lilla.
Ja. Vi ska göra ett avbrott för ett annat inslag.
Nu blir det diktskola.
Hej, vi ska fortsätta prata om bilder. Ett vanligt begrepp är symbolen. En symbol är en bild, till exempel ett föremål eller en företeelse, som står för något annat än den bokstavliga betydelsen. Det finns symboler som är väldigt allmänna, som hjärtat som symboliserar kärlek, eller när ett kors står för kristendom eller död eller lidande. Årstider som vår och höst kan symbolisera stadier i en människas liv. Natten kan vara en bild för förtvivlan.
I dikter använder man ofta mer tillfälliga, individuella eller oväntade symboler som kan tolkas på olika sätt. Ibland fylls symboler med personligt innehåll, som när finlandssvenska poeten Elmer Diktonius använder en jaguar för att beskriva sig själv och sin diktning. Eller när diktaren Nils Ferlin skriver om en igelkott som symbol för en känslig människa. Hiphopgruppen Kartellen skriver om svarta duvor och vissna liljor. Vad kan det symbolisera? En annan typ av bild är allegorin. Det är en liknelse eller en metafor som har byggts ut till en hel berättelse eller en saga som har en dubbel betydelse och kan läsas på två plan. En känd allegori är George Orwells Djurfarmen, som brukar ses som en allegori för Sovjetunionen. En klassisk allegorisk dikt är Stjärnhjälms Herkules, där hjälten måste välja livsväg. En nutida dikt skulle kunna vara Mikael Wiehes låt Flickan och kråkan.
Men den här dikten om modersmålet, där dikten svälter hellre än tvångsmatas med modersmålet. Den hade jag också lite svårt att få ihop på något sätt, men alltså, jag förstår ju kopplingen mellan att mata och modern. Liksom att det är ju oftast en moder som matar sitt barn med någonting. Men liksom att dikten svälter hellre än tvångsmatas med modersmålet. Alltså är det just modersmålet som du inte vill använda, eller är det vilket språk som helst? Liksom, eller,
för jag får också det här med tvångsmatning. Jag får bara för att liksom, vår kultur är nu, det är bara ord överallt som liksom står en i halsen.
Just det.
Och man bara matas med liksom all babbel, pladder. Och då känner jag bara så här, ja, och sen så, dikten vill inte. Nej, dikten vägrar det.
Just det,
man måste liksom, dikten är mag, vill vara mager. Man måste, vad heter det, spara på orden.
Ja, precis. Den vill inte dikten vill inte äta en massa skräpmat. Nej. Utan den vill ha det här kvalitativa, näringsrika. Ja, eller kanske skräpmat i och för sig, bara det inte är med tvång.
Nej, precis. Men väldigt väl noga utvalt, liksom. Vi ska avsluta. Jag tycker att det har varit så kul att prata om dikter som handlar om poesi.
Mm.
Och poesins natur.
Ja, men det liksom är ju poetik. Liksom.
Ja, verkligen. Vad är en dikt? Kan du läsa en gång till?
Dikten dinglar med benen över avgrunden. Slickar i sig människomörkret. Dikten är en inälva som ryms i munnen. Dikten vet sitt öde. Förråda språket, spika fast verkligheten i luften. Dikten är en ny navelsträng istället för den som klipptes av. Dikten begär sitt utträde ur syntaxen. Dikten vet att tystnaden har sitt pris. Väver mattor av människotungor. Dikten svälter hellre än tvångsmatas med modersmålet. Dikten är en susning av det ofödda. Dikten förvandlar pappret till träd igen.
Tack så mycket för att du kom. Och tack till alla som har lyssnat.
Tack för att jag fick komma.